Denne episoden sponset av Joico og Tendens. Du, Renate?
Ja?
Vet du når den første krølltanga kom?
Nei.
1872.
Det sant?
Ja. Og det var en fransk frisør, Marcel, som oppfant. Og da brukte de åpen ild eller ovn for å varme den opp.
Oi, det hørtes veldig bra ut.
Ja, skikkelig. Og den hadde den faktisk i 50 år før det kom noe annet.
Men da kan du ikke ha krøllet håret ditt en gang i uka, da? Hvis du ikke har varmefitte, da har du ikke hår.
Ja, men de gjorde vel. Akkurat det vet jeg ikke, da. Men jeg vil jo tro det at de bare gjorde det her en gang i uka, eller en gang i måneden, eller... Ja, jeg vet ikke. Det var jo bølgehår.
Ja, sant.
De lagde med det.
Jeg får sånn lyst til å holde på håret mitt når du forteller om det. Tenk at det hadde ødelagt alt av det, ja.
Og det som litt pussy, det at jeg har en krølltang som heter Marcel. Og jeg visste liksom ikke hvorfor heter den Marcel, eller jeg tenkte det bare var helt random. Men det skjønner jeg jo nå, da. Det er jo han.
Det er ganske kult.
Men det ikke under åpen ild, altså.
Nei, det sånn ordentlig, liksom.
Det keramikk, ja.
Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Marit. Hvordan livet? Hvordan har uka di vært?
Vi har kommet tilbake til normalen, i den forstand at vi kan kalle ting normalt. Men det jo liksom skole, jobb, barnehage, hverdag. Det litt godt å komme tilbake til det, for vi har vært veldig mye hjemme i desember. Så ja, den tipp-topp.
Mm.
Hva med deg?
Jo, jeg synes jo hverdager hyggelig. Jeg liker for elsker å ha ferie og fri, men hverdager det godt da. Og jeg har begynt i ny jobb, så jeg var på ny jobb for første gang i går, på Grünerløkka, på året, og det var kjempedeilig å se folk. Det var masse folk på Grünerløkka. Fra 12 så var det folk overalt, så det var litt deilig å se litt pulserende liv igjen.
Hvordan var det å begynne på en ny jobb?
Det var kjempegøy og kjempestressende, for jeg flyr og leiter til ting overalt. Alt er jo nytt. Bare å slå på kassa er jo en utfordring for meg. Det har jeg jo ikke gjort før. Og det var ganske annerledes. Men det var, jeg brukte 16 minutter til jobb i stedet for en time. Det var veldig deilig. Og jeg kom tidligere hjem. Men jeg var jo så utslitt at halv de på kvelden så sa jeg til samarbeidet mitt, nå klarer jeg ikke mer. Så gikk jeg da meg. Men det hadde vi trent også, da. Så det tok på, faktisk. Men i morgen så er det en ny dag igjen. Og nye utfordringer. Da skal jeg på håret front på Sandvika. Det også gleder jeg meg kjempe mye til. Så jeg er strålende fornøyd, det.
Ja, spennende.
Ja, men du vet jo hvordan det er å begynne en ny jobb.
Ja.
Det er jo sånn bare... Du har ikke kontroll på noen ting, så det er jo bare gøy.
Ja.
Du blir slått ut når du kommer hjem. Ja, skjønner at du lever, ja. Det er morsomt. Ja, men vi har jo med oss en gjest i dag, vi.
Mm-hmm.
Og dagens gjest, hun reiser landet rundt for å lære opp hos frisører, både med kurs, visninger og i Teams. Hun er leder av det norske Joico-teamet og har en spennende og variert arbeidsdag som vi gleder oss til å høre mer om. I tillegg er hun en podcast-kollega av oss og har podden som heter Fargepodden fra Joico. Velkommen til oss, Hanna Kullgren.
Tack så mycket. Så härligt att få sitta samman och prata med lite podcastkollegor och inte minst frisörkollegor.
Väldigt hyggligt att du ville prata med oss också. Men hur startade din frisörkarriär?
Min frisörkarriär startade i Sverige. Jag började frisörskolan 2007. Och på den tiden så var man tvungen att ha väldigt höga karaktärer för att komma in. För det var väldigt, väldigt få platser. Så jag fick faktiskt gå med de som var ett år yngre. Och sen så... jag har liksom alltid haft lust att bli frisör. Så jag var så fast bestämd på att jag skulle jobba som frisör. Även om Jag vet att jag hade många och långa diskussioner med mina föräldrar att det kanske inte var det bästa valet i förhållande till att det är slitsamt på kroppen. Det är långa arbetsdagar och det här känner vi ju till liksom. Men i min värld så är frisöryrket världens bästa yrke. Om man bara i varet har det på riktig måte.
Väldigt enig.
Ja, så egentligen så startade det startade 2007 och jag började jobba som frisör ganska direkt när jag startade utbildningen. Faktiskt.
Och då var du i Sverige. Vilken salong var det du jobbade för?
Då jobbade jag på en frisörsalong som var i min hemby som heter Stadskällan. Den finns fortfarande kvar. Så det är goda vänner och jag känner flera som jobbar där fortfarande. Så jag brukar alltid smita förbi när jag är hemma på besök och sladdra lite grann. Helt klart.
Men du är inte i salong nu idag?
Nej, det är jag inte. Så hela resan blev ju att jag började som frisör, blev färdig med min frisörutdannelse och på den tiden, det låter som att jag är 200 år gammal, men på den tiden så var det så att jag gick inte i lära, utan vi fick ta svennebrevet direkt när vi gick ut från skolan. Så jag jobbade på kvällar och helger och när vi hade skolferie så jobbade jag för att bygga upp den erfarenheten så att en salongejer skulle vilja ansätta mig på samma nivå då, som någon som har gått 1500 timmar i lära. Så då jobbade jag på en annan salong i Sverige samtidigt som jag gick i skolan de sista två åren faktiskt. Och sen så skulle jag flytta till Schweiz. Jag åkte åt helt fel håll och hamnade i Norge.
Var det med bil? Eller var det?
jag skulle köra norröver och jag skulle köra söröver men jag drog norröver. Nej då. Nej, så illa var det inte, men det är en lång historia, men det är inte så lätt att flytta till Schweiz visade sig. Och jag var bara så klar för att komma bort ifrån min hemby. Jag kommer från en liten by i södra Småland som heter Eksjö. Och jag kände att jag ville ha något mer. Jag ville inte ha småstad, jag ville ha en lite större stad. Men jag hade heller inte lust på Stockholm, så det var lite sådär, ja. Så då blev det helt enkelt så blev det Norge. Och dit flyttade jag 2010. Så jag flyttade faktiskt samma år som jag var färdig på skolan och hade tagit svennebrevet.
Wow.
Vad vill du säga är liksom en stor forskel på frisören i Sverige och frisören i Norge?
Alltså, frisörerna i Norge är ju bättre. Nej, vad ska jag? Jag måste säga så nu bara för att jag lär upp frisörer i Norge. Nej då, men största forskellen, alltså visst man ser rent fagmässigt så är Skandinavien väldigt, väldigt, väldigt kompetenta frisörer. Kunskapsnivån är superhögt. Frisörer ställer krav till sina leverantörer och kräver en viss kvalitet. Speciellt om man jämför med resten av Europa. Men när man ser mer, det är vanligare i Sverige att man lejer stol. Det har det ju varit sedan jag flyttade därifrån egentligen. Och det ser man ju kanske nu har blivit vanligare i Norge. Det har tagit ganska lång tid, för här är det ju fortfarande vanligare att man är ansatt. I Sverige är det omvänt. I Sverige så är det vanligare att du är självständig, helt enkelt. Men sen, borsel på en frisörvardag tror jag är lite... Det är lite samma sak som borselen på eran vardag. Att, ja... Någon jobbar mer med blondiner, någon jobbar mer med brunetter och måten man jobbar på är ju så forskjellig för alla.
Men så när du då kom till Norge och så skulle du söka dig jobb, vilken salong var det du kontaktade och var började du jobba?
Jag kontaktade alla salonger. Jag bodde hos min väninna i Jessheim i några dagar och så tog jag tåget in till Oslo och så gick jag runt till typ alla salonger jag såg. Och jag fick jättemycket jobberbjudanden, fick jag. Men jag landade på Adam och Eva. Så jag jobbade faktiskt på Adam och Eva i ett år nästan. och gick deras interna utbildning också. Men jag hade ju jobbat i en lite mindre salong och jag har jobbat på försäljliga salonger också, men jag kände att jag ville ha någonting annat och det tar ju tid innan man finner sin plats. Och herregud, första dagarna som frisör i Norge, jag kommer aldrig glömma det. Det första jag sa till min kunde var: vad har du benen någonstans?
Och det förstår jag. Jag
håller på benen, of course. Och jag bara, och hon stirrar på mig och jag stirrar på henne och bara, ja, vad har du benen? Och hon tittar på mig som att jag är helt sjuk i huvudet.
Jag bara, hej, det är loppre.
Jag bara, men alltså, varför förstår hon inte? Jag bara, oh, where do you part your hair, sa jag till slut. Och hon bara, oj, du menar chillen? Jag bara, chill, tänkte jag, bara, det kommer aldrig gå. Jag har utvecklat mina språkkunskaper och efter det, så det har faktiskt blivit, måste jag ändå säga.
Och efter du hade jobbat på Adam och Eva, vad gjorde du då?
Då jobbade jag faktiskt som frisör ensam i en liten salong i Akersgatan. Och då blev det helt plötsligt väldigt alene igen. Så då började jag jobba hos en helt fantastisk frisör som heter Marie-Louise Taknäs, som drev en frisör i Pilesträde. Hon hjälpte verkligen mig att bygga upp ännu mer passion för faget. Jag höll liksom på att dala lite grann, att jag blev lite lej av det. Men extremt hantverksdyktig, faglig dyktig. Och herregud, alltså, hon är en sån iron woman. Hon har hållit på, hon är fortfarande aktiv, vet jag. Och har nu lagt ner salongen och gått tillbaka och blivit ansatt. Så det är faktiskt, jag är fortfarande sinnssykt imponerad över henne och allt hon har lärt mig. Och sen så skulle jag sluta som frisör. Då blev jag, det låter som att jag är världen mest. Vi måste också tänka på att det här är inte så många år detta handlar om. Det är 3 år liksom. Men, nej, då blev jag egentligen, det hade, jag skadade mig också. Jag hade problem med bägge knäna och var med mig i en olycka. Så jag hade problem med bägge anklarna. Så då blev det så att jag... Den historien behöver vi inte gå in på. Då kommer den här episoden bli rekordlång, tror jag. Men, nej, så, och då egentligen av en slump så sa jag till min väninna som har bemanningsfirma att visst, du finner en jobb som skulle passa mig, säg ifrån. Och så tog det 3 veckor, tror jag. Och så hade jag en intervju på Tenent på kundservice. Så hamnade jag där 2013 och sen så snek jag mig ner på kursavdelningen. Jag hade ju det som mål, jag har haft det som mål sedan jag gick på frisörskolan. Att jag vill göra det lilla extra, jag vill så gärna dela och jag vill liksom, jag är en person som gärna, jag vill få ihop alla. Alla ska ha det lika kul, alla ska bli lika passionerade för det, någonting som jag är passionerad för. Så egentligen, så som det känns just nu, så är jag på riktig plats.
Men har du någon gång liksom känt att du savnar att ha kunder? Eller är det liksom bara en helt tillbakelagd stadie? Att du...
Nej, det är självklart. Alltså, jag saknar vardagarna i salongen. Alltså, men med det sagt då, när jag är runt, för jag reser ju runt i hela Norge till salongen. Och alltså, är man frisör i hjärtat, och jag menar, jag byter ju arbetsplats då, kan man nästan säga, väldigt ofta när jag är runt på salonger. Så jag går ju ofta, säger hej hej och går rätt in på bakrummet och hänger ifrån mig jackan och så tar jag en kopp kaffe. För det gjorde man ju när man jobbar på salongen också. Så jag har väldigt fort att finna min plats på salongen. Men det är klart att jag saknar vardagarna i salongen. Men med det sagt så har mitt jobb en väldigt stor fördel, för jag gör ju fortfarande väldigt mycket hår. Men jag gör ju det håret jag vill göra. Faktiskt lov att säga nej. Och det är väldigt behagligt, kan man säga, många gånger. Så, men det är klart att ja, det skulle, min dröm hade ju varit att jag hade haft tid, energi och kapaciteten att i december jobba i en salong. Mm. Nu tycker ni säkert att jag är helt kokos med tanke på att ni precis har haft december. Mm. Det är en månad att jobba som frisör för att det är liksom, allting går fort och det är liksom, det är så mycket som händer och jag gillar ju det.
Mm. Ja, men jag är enig med det där. Jag syns december, det jag snackat om i podden här flera gånger förr, december är favoritmånaden att vara frisör på. Det koker och det sker så mycket och du har nästan inte tid att pusta. Det är, och alla är glada, rätt och slett. Mm. Ja.
Det är liksom december, juni, augusti kan också vara bra när folk kommer tillbaka utvilade efter ferien liksom. Så nej, det är klart jag saknar det ibland, men jag tror kanske jag hade blivit lite grann lej hvis jag bara hade jobbat, nej jag menar inte bara att, hvis jag hade jobbat som frisör varje dag i en salong. För jag hade nog behövt utveckla någonting mer också vid sidan, vad det än har varit.
Men är det hårfärge som är din allra största passion?
Ja, det är det. Det har det väl alltid varit. Jag var inte så nörd när jag gick på skolan i förhållande till kemi och sånt, för jag förstod det inte. Men när jag väl kom in liksom på frisörkemin så kände jag att jag fick mycket men jag fick inte allt. Så jag har liksom hela tiden under de åren jag varit frisör försökt att liksom komma till bums med, men varför innehåller de här färgerna detta och vad händer när du tar bort detta och ersätter det med något annat? Och jag kände inte helt att jag fått svar, så det tycker jag är väldigt skönt med Joico då, för det var det jag fastnade med först egentligen. Det var transparensen i hur många procent ammoniak har vi till exempel, tryggheten i att veta att man jobbar med säkra produkter och att man jobbar med nödvändiga kemikalier skulle jag säga, att man inte puttar i massa onödigt, utan det är liksom det är väldigt transparenta och det tycker jag är väldigt bra. Och jag har ju blivit en total nörd när det kommer till teori. Helt klart, till kemibiten så är det, ja, det är nästan skadligt hur upptagen jag är av det.
Vad är Joico-färgerna? Är det lätt att lära? Är det en lätt serie att komma in i och bli trygg på?
Ja, det skulle jag absolut säga. Vi har så många serier nu. Det är säkert många som inte vet det, för man kanske tänker på Joico-färgerna, så kanske man tänker på det som lanserades för många, många, många år sedan, som var Vero Color, hette det väl då. Och vi har ju kommit väldigt mycket längre efter det. Så per dagsdato så har vi ju två vanliga permanenta hårfärgeserier. Vi har Lumishine och vi har Vero Copa Color. Vi har två stycken anti-age färgebehandlingar. En i Lumishine, en i Vero Copa Color. Vi har hur många minicolor-serier som helst känns det som just nu, men alla har sin plattform liksom, och alla har sin måte att jobba på och sina områden. Så jag skulle säga att ja, du kan absolut lära dig Joico ordentlig, men generellt, oavsett vilket brand du jobbar med, så måste du ju kunna färgestjärna utan och innan, och vilken tonehöjde har vilka underliggande pigmenter egentligen, skulle jag säga.
Mm. Ja, för det, jag var ju på fargekurs nå nyligen. Och jag blev ganska överraskad hur många serier det var, som du säger. Mm. Det kom en efter och det är ända en till, ja. Så det är liksom verkligen en färg till allt.
Ja, och nu i höst så lanserar vi ju ändå en ny färgeserie som är permanent färg som däcker grått hår på 10 minuter. Och som generellt, alltid när det kommer något nytt, det här kan ju alla mina jenter på teamet och mina kollegor och även du, Ann-Marit, med tanke på att vi har jobbat lite nu sista tiden, kan ju intyga att alltså, jag är en 85-åring i en 31-årings kropp. Alltså jag hatar förändring. Jag är den som sitter med ned över mun och armarna i kryss fram till att ting är bevisat. Så det tog, jag har ändå jobbat med de här färgerna, Lumitenda som de heter. Jag har jobbat med dem sedan april. Men det tog lång tid innan jag faktiskt kunde säga, okej, hands down, jag förstår nu varför vi behöver den här färgiseringen och den funkar faktiskt. Och så har det varit med allting Joico lanserat sen jag började jobba med kurs och upplärning liksom. Så ja, det, men man ska vara lite kritisk tycker jag. Man ska vara lite kritisk för att annars så, man ska ställa de riktiga spörsmålen för annars kommer du aldrig få veta.
Men jag måste spöra dig, hvordan är det möjligt att en farge kan däcka grått hår på 10 minuter?
Ja, nu ska jag dra den absolut kortaste. Jag ska inte dra Hanna-förklaringen, för det kan bli lite omständigt. Men hur det är möjligt, alltså det är, vi har kommit så långt idag. Vi har kommit så långt i, det har ju känts så otroligt mycket inom frisörprodukter och kemi på hår. Så det är en helt ny teknologi som gör att färgen, den flyttar väldigt raskt in i håret kan man säga. Och den gör det på den måten att färgen blir tätt men också att du får väldigt, du får fram väldigt lite varma pigment i ditt naturliga hår. Och med tanke på att det blir gjort så raskt och med en förhållsvis lav vannstoff, 6,6%, så innebär det också att håret får en skånsam infärgning, vilket gör att du får en lång hållbarhet. Var det en OK-förklaring?
Men är det mer pigmenter i det än en vanlig farge?
Ja, det är en högre koncentration av pigmenter. Det är det.
Ja.
Mm.
Det var ett fantastiskt.
Ja, det är väldigt bra. Och, men just, det passar ju så fint till de kunderna som inte vill sitta i salongen. Alltså, man har väl alltså, jag vet att jag hade många av dem. Jag jobbade ju nere i Pileträdet vid sidan av Stortinget. Och då är det ju, om man säger så, då var det ju, kommer in på salongen och så säger de det att jag skulle vilja ha en klipp färg och fön, jag ska vara i rätten om 1 timme och 15 minuter. Och då är man så här, ja, klipp färg och fön, ja okej. Okay, ja. Hade den kunnat sagt det idag så hade jag ju faktiskt kunnat säga att ja, men jag ska absolut göra mitt bästa. Men då var jag ju tvungen att säga nej, men du, det går inte, du måste välja. Jag kan ta liksom två passer upp i killen liksom, eller men nej, så jag tycker att det är helt, det är så mycket som händer i våran bransch och kommer att ske framöver också som vi ser. Så det
jag tänker på tidsklemma, ja. Jag är väldigt ofta försinkad för jag tar mig så god tid på kunderna mina, och så det är inte så mycket igen till nästa man, så där också är det ju.
Ja, men så jag skulle säga att den färgserien är perfekt när du bara ska göra en efterväxtbehandling. Du ska inte göra några extra striper, du ska inte göra någonting annat, du ska inte göra längderna samtidigt, utan det är liksom, visst kunden kommer in och säger ta bort de grå håren, då är Lumiten helt optimal till det.
Men hur lägger man sig sån i prisklass då? Så är det samma pris då som en färg som virker i 35-45 minuter?
Ja, absolut.
Ja, sant.
Eller faktiskt mer.
Mm.
För det är att visst du skulle köpa en ny, visst du har en 2020 modellbil och ska du köpa en 2021 modell så är ju den alltid dyrare, även om det nästan är samma sak. Den gör det, den tar dig från A till B i vart fall. Så jag skulle säga att det är en nyare teknologi, det är en nyare forskning, och kunderna reagerar inte på det heller liksom, utan det är, så jag skulle säga ja, samma pris eller mer.
Ja. Yeah. Mm. Och hur många färger är det i den serien?
15 nyanser per dagsdato.
Ja.
Och både neutrala, varma och kalla. Mm. Från tonhöjd 1 till 10. Så det räcker ju alla, nästan alla kunder.
Ja.
Och det här är början. Det här är bara början, det är det jag kan säga.
Så du sätter ner, lär vilket tid du skyller, färdig, och det däcker.
Mm.
Det är ju fantastiskt.
Mm.
Och samma intjäning kanske mer.
Ja.
Ja.
Så kunden kan faktiskt liksom in och ut på under en timme då. Och det är helt fantastiskt. Och, men det är ju som sagt bara, det är bara en liten del av allt det vi har. Alltså, vi har ju som sagt så otroligt mycket olika färger. Så allt ifrån 5 minuters toners som är från tonhöjd 8 till 10. Vi har Liquid. Vi har också en annan minikolorserie som är speciellt lagrad för lysa hår och gå mörka i en process utan att förpigmentera. För det är väl ingen av er två som förpigmenterar när ni har ett blont hår och så ska ni lägga in lite mörkt spill i håret. Lite mörka effekter. Förpigmenterar ni dem då? Tar ut de striperna, lägger på förpigmentering, kyller, törkar, lägger på en minikolor.
Nej.
Det är väldigt få frisörer som gör det. Men resultatet blir ju oftast att när kunden kommer tillbaka nästa gång så ser man inte helt var färgen ligger. Det kan nästan se lite grått eller grönt ut, att det är väldigt sån tjollete. Och gången efter det igen så är den färgen nästan helt ute. Men där har vi en annan serie i Lumishine som heter världens längsta namn. Joico älskar ju långa namn. Sen heter Lumishine Dimensional Deposit Demi Permanent Cream Color. Men vi kallar den för DD. Lumishine DD. Och den förpigmenterar håret där håret tränger förpigmentering. Så det, istället för att du då har en platinablond kunde som kommer in och som önskar att bli en sexer så måste du ju förpigmentera och kylla, törka och lägga på en färg. Nu kan du bara lägga på en färg och så är du färdig med det liksom. Eller ändå värre nästan, ni vet de här blondinerna som är, alltså de är så ihjälbleka. Och så vill de bara, de vill inte bli mörka men de vill inte heller vara blond. Alltså de vill hamna på en mellanting liksom, kanske tona ju det ni. Och då är det ju ändå nästan två nyanser ner de ska. Och då är det ju på gränsen till att man måste förpigmentera. Men hur förpigmenterar man till en tonöjde ni bara lägger till gult? Den här kunden är ju mest sannolikt allergisk mot gula nyanser. så den serien passar ju till sådana ting också då. Och sen har vi ju, jag älskar att jobba med Vero Copa Color. Det är en ren färgepalett med rött, gult, blått. Du blandar det samman. Du kan skapa vilka färger du vill. Du kan göra om den till en minikolorserie också med ett speciellt vannstopp, visst du önskar det. Vi har så mycket, så vi har verkligen en färg för alla, skulle jag säga.
Men är det så att det är, för där är det två måter att tänka på Vera Copa Color. Det är ju liksom helt något annat än det andra. Du måste liksom,
ja. Så egentligen den största forskellen, vi jobbar med ammoniak i våra permanenta hårfärger. Men vi jobbar med väldigt, väldigt lågt innehåll. Vi jobbar med, jag säger alltid under 3%. Det är faktiskt under 2,5% egentligen, men jag säger 3 bara, better safe than sorry. Och det är ju lysfärger som innehåller mest ammoniak. Så bägge serierna innehåller det. Bägge serierna innehåller någonting som heter kvadraminkomplex. Som är då hårets naturliga byggstenar, keratinprotein. I de aminosyrorna, i den sammansättningen som naturligt finns i håret. Vilket gör att vi kan reparera håret genom den kemiska behandlingen. Det har bägge färgserierna. Men när det kommer till pigmenten. De har också lite försäljiga teknologi. Jag gör verkligen allting nu för att inte gå in på teknologi för att det blir väldigt nördigt. Men när det kommer till pigmenten så skulle jag säga att Vero Copa Color, jag brukar nästan säga, tänk en sån här barnehage, ni vet, en vannmalingspalett, rött, gult, blått, svart, vitt. Och så med de färgerna så kan du blanda vilken färg du vill. Så du tar aldrig en tube i Vero Copa Color eller krom. Utan du blandar flera försäljliga för att få gråhårsdäck. Så blandar du natur, beige och gyllen till exempel. Och så vidare. Så att du blandar dig till en färg där. I Lumishine så har du de flesta färgerna, inte alla. Men de flesta har natur som base. Så de har en brun base. Men så har de beige undertoner, de har violetta undertoner, de har kobberundertoner och så vidare. Du kan fortfarande blanda de färgerna men då brunar du ut färgen. Men så har vi också rena färger i den serien med så att du kan förstärka kobbernyanserna till exempel och så vidare. Så jag skulle säga Vero Copa Color, det är för koloristerna som älskar att blanda, mixa, leka fram själv. Tänk mycket, mycket, mycket färgesgärna. Och Lumishine är också för en kreativ frisör. Men visst du vill ha den här bruna basen. Visst du vill ha ett större utval av 100% däckämne i en färgetube till exempel. Skulle jag säga Lumishine. Men man kan ju också plocka och mixa. Permanent färggiver och copa color för att kunna leka med den. Och sen kan du ha de här färdigformulerade färgerna som vi säger. I liquids till exempel som är en minicolor och så vidare. Så ja, vi har ett stort utval, men det är egentligen den enklaste förklaringen skulle jag säga för de här två färgserierna.
Hur många serier är det totalt?
Nu måste jag nästan rabbla upp dem. Vi har Vero Copa Color, Age Defy, Chrome. Det är tre. Vi har Lumishine Permanent, Lumishine Youthlock, Lumishine Liquids, Lumishine DD. Nu är vi uppe i sju. När vi Lumitem, som är den nya, så har vi Blonde Life lysfärger, Blonde Life Toners. Och så har vi Intensities. Så vi är 11. Åh, herregud. Man är satt i huvudet ibland, kände jag nu när jag fick rabbla upp det där.
Du kan all teorin bak hver eneste serie?
Det mesta, tror jag. Ja. Alltså, jag hade aldrig jobbat med Joico innan jag började jobba i Tendens. Så det vill jag bara säga generellt att visst du vill lära dig färgeteorin, visst du vill lära dig allting som ligger bakom, så är det inte omöjligt att göra det. Läs på det materialet du får. I Joico så har vi två olika färgemanualer. En till Vero Copa Color, en till Lumishine. Och vi kallar dem för vår färgebibel, vi som jobbar med det. Vi har den bibban med oss när vi är ute och reser. För där finner vi väldigt köpt innehåll på hur hög procent är en speciell vannstoff. Eller vad är det för pH-värde på den här produkten och så vidare. Så jag vill bara, allting går att lära sig så länge man har ett intresse för det såklart.
Mm. Och så tänker jag på något. Jag tänkte på något du sa i stad var att du alltid var kritisk. Jag syns det är väldigt positivt att vara kritisk. För när du är kritisk så är du nysgärig. Du vill veta allt om det du blir presenterat. Du vill bara inte svälja det liksom. Du vill bara undersöka det. Och det är ju jättebra för det är ju intresse är ju alfa och omega.
Absolut. Och det är så morsamt. Alltså jag är ju nere i Nederland på upplärning ibland. Har inte varit där nere nu på en stund, men pratar ju med dem väldigt ofta. Och de säger alltid, de bara skakar på huvudet när vi kommer från Norge. Norge och Sverige. Sissi som jobbar i Sverige också. Hon och jag sitter ju där som två gamla damer med armarna i kryss och bara, jaha, och hur kan detta fungera och varför är det det? Vad med detta innehållet? Alltså, så vi ställer ju alltid de kritiska frågorna, så de bara skakar på huvudet och bara, åh, vi visste att ni skulle komma så vi har förberett oss.
Men hvordan har du liksom lärt allt detta här? Det finns ju den bibeln som du säger, men gör du mycket research utanför det också?
Ja, alltså Gudrun känner ni ju. Gudrun och jag har ju, vi delar ju den här passionen för alltså kemipassionen gör vi. Så på söndagar så brukar vi prata lite med varandra och då har en av oss läst någonting om någon forskning på en eller annan innehållsstoff. Och så börjar vi prata om det, se om det finns i våra produkter. Undersöka lite mer. Alltså, vi absolut. Jag hittar inte bara. Jag tror inte heller att man bara ska låsa sig hos en liksom, informationskälla heller. För då blir man ju väldigt partisk såklart. Men alltså, ja, så jag söker information överallt. Men det som också är väldigt digg är om jag har minsta spörsmål så tar jag kontakt med huvudkontoret i Nederland. Visst de inte kan svara så får jag prata med kemisterna. Och så vidare, så att det är väldigt lätt för mig att hitta information då, så länge jag vet vad jag letar efter. Det är en fördel.
Men så du har ju färgepodden. Är den liksom rättad mot Joico-fargene och färgetekniker eller är det färger generellt?
Alltså jag skulle säga, självklart det är ju en podcast som jag gör med Joico eller för Joico. Men väldigt mycket färgteori är detsamma. Mm. Så jag skulle säga att podcasten är inte bara till för de som lyssnar. Eller för de som lyssnar. Jo, för det är bara till för de som lyssnar. Men det är inte bara till för de som jobbar med Joico. Utan det är väldigt mycket generellt och speciellt färgetekniker också. Då ger jag ju bara tips om vilka färger från Joico du kan bruka. Men det, alltså, när jag startade Färgepodden för ett år sedan så har vi snackat om det länge. Vi har velat ha ändå en kanal att kommunicera i. Och just så när jag får så extremt mycket färgespörsmål. Jag är ju tillgänglig ganska mycket. Och jag ser ju att det är ett behov för små tips och tricks i vardagen. Och även om många frisörer har goda kollegor runt om sig så är det inte allting man kanske tör att snacka om eller tör att spöra om. Så målet med podcasten har ju bara varit en inspiration, alltså en minikurs på örat och ja, att man får sig lite tankestiller om hur man kanske jobbar och hur man snackar med kunderna. Väldigt mycket om det. Jag tycker att det är väldigt intressant med hur man pratar med sina kunder. För jag får ju den spörsmålet mycket själv när jag håller kurs eller när jag möter frisörer så är det så här, ja men det är så lätt för dig att säga, du jobbar ju oftast på modellen. Men då vill jag bara säga det att vem är det som vill vara hårmodell? Det är oftast de som inte har en fast frisör. Det är de som inte har tagit vara på håret sitt. Och då måste man vara lite direkt och rätt fram och säga att det här är inte möjligt att göra med ditt hår för det att du har inte kvaliteten till det. Eller det här måste vi göra för att faktiskt få till det du önskar och så vidare. Så jag pratar ju väldigt mycket om det i podcasten också med kommunikation med kunden. Det är så viktigt.
Mm. Jag är enig. Jag har bara jag sitter och hört på dig och Gudrun snacka sammen och det jag hör att ni har snackat mycket färgteori för ni är sån där ni snackar liksom lite och så okej, okay, då blev det. Vad skedde då liksom?
Anmali var ju med när vi var på Lillehammer nu i höst och hade en visning och det var ju ja, alltså Gudrun och jag har jobbat väldigt mycket samman de sista åren. Så det är väldigt göj när vi pratar färgrecepter och så säger någon så här, ah, jag tänker jag ska blanda lite TSB med ny BA och sen så vill jag ha lite, vad tror du? Och då är det liksom, nej men jag tänker du ska blanda lite, du ska ändra om det helt och så måste du ha i lite INS eller INV uppe. Och Ann-Marit stod som ett spörsmålstegn och bara, ha? Skriver ni upp färgerecepterna? Och vi bara, ja, det ska vi göra. Men ja, vi har jobbat väldigt mycket samman. Och det är nästan som, alltså jag har jobbat i restaurangbranschen också. Och jag kommer ju från en familj där alla har jobbat i restaurangbranschen. Och det är nästan lite samma sak. Alltså man kommunicerar och man måste jobba som ett team liksom. Jag lever ju efter det generellt. Att jag tror att allting blir bättre om man samarbetar. Helt klart att man kommunicerar och också att man inte är rädd för att dela. Mm. Att man inte håller sina bästa tricks närmast bröstet. För det är ju inte bra för dig och det är i vart fall inte bra för några andra heller. Jag tänker att det är bara, alltså jag har ju lärt mig så mycket av att bara höra på er podcast. Herregud, det är ju guld att bara ha på öronen för att få höra om andras vardagar och hur andra frisörer tänker och så när de jobbar. Jag tycker det är helt fantastiskt.
Så hur ser din vardag ut?
Den är aldrig lik. Igår så satt jag och jobbade hemma med vårens nya kurser. Vi lanserade två nya kurser till våren. Så jag har fullt upp med det. Idag fick jag en liten sån hastinkallning om att jag var tvungen att dra till kontoret och färga en skuespiller för en serieproduktion. Så då var jag uppe och gjorde det. Och då är det ju väldigt speciellt för då får du bilder av produktionsteamet att så här såg hon ut för 2 månader sedan. Gör henne helt lik. Okej, jag vet inte vad som har blivit brukt, jag vet ingenting. Och imorgon så ska jag också sitta och jobba med kurser och sen så vi ska hoppa 2 veckor fram igen så ska jag vara ute och resa och hålla kurs i salong. Så vardagarna ser aldrig lika ut.
Så hvis du om 2 veckor ska ut och resa och ska köra bil och Ann-Marit är med så hoppas jag att hon har på GPS för vi ser vi ska till ett högfjäll och när det hamnar i Danmark så blir jag lite fan.
Det hade ju varit någonting, Ann-Marit.
Ja.
Hon som körde fel, hon som skulle till Schweiz och kom till Norge. Ja, det förstår jag Renate att du blir orolig för. Nu är det faktiskt så att jag plejer att ta tåget när jag reser så långt det lär sig göra. Det beror delvis på grund av att jag att jag är så dålig på att finna vägen fram till ting. Men också, jag gillar att åka tåg. Då kan jag sitta och jobba med annat och jag behöver inte fokusera på bilkörningen. Men ja, nej, så vardagarna ser, ja, ena dagen så står jag på en scen och jobbar. Andra dagen så håller jag kurs för en frisör. Både digitalt och fysiskt. Så det är en väldigt, väldigt stor blandning. Det är väldigt morsamt när jag ska förklara för icke-frisörer vad jag jobbar med. Och då är det så här, nej, men jag jobbar med att lära vidare frisörer. Jaha, så du är frisörlärare? Nej. Det är ett väldigt speciellt jobb, är det. Men det är väldigt göj då. Det är både teoretiskt och praktiskt, så det trivs jag jättebra med.
Mm. Hur är du om 10 år?
Ja, alltså med tanke på som sagt vad Schweiz, Norge, hela den, så har vi ingen aning om var jag befinner mig om 10 år. Jag hoppas att jag befinner mig på ett ställe där jag trivs. Där jag känner att jag fortfarande kan utveckla mig. Och inte minst att jag fortsatt kan inspirera folk, helt enkelt. Och jag hoppas att jag är kvar i branschen, för som sagt, jag älskar den här branschen. Vi har ett sjukt tufft jobb, men vi gör också en jobb som är otroligt viktig. Man kan säga vad man vill om liksom att vi jobbar i en ytlig bransch. Men man kan absolut inte säga att våran jobb inte är viktig, för det är den verkligen.
Mm. Vi har någon fasta spørsmål till dig, Anna.
Okej.
Ja. Har du någon tips till frisörer som vill upp och fram?
Ja, det skulle jag nog säga. Jag skulle säga ta kontakt. Och det är ju så mycket lättare idag än vad det var för 10 år sedan. Hör av dig, försök att hålla en kontakt med dem du ser upp till inom branschen. Speciellt på Instagram eller sociala medier generellt. Visst du vill vara med på ett team eller någonting i den stilen, så skulle jag säga att visa dig. Tagga den leverantören som du vill synas hos. Eller som du vill synas hos och som du har brukt. Då, om man säger så, både i styling och i färgen när du lägger upp bilder. Och var inte rädd. Och svara spörsmål. Visst man aldrig frågar kommer man aldrig få veta. Jag skulle säga det att försök att ta ett litet steg ut och törra och spörra, helt enkelt.
Så hvis man rett og slett vill in i ditt team då, så är det dig och Joyko och Tendens man ska följa och synes och tagga.
Precis, nej, men det är det. Och vi, alltså, så som det är per dags dato, så har vi 8 personer, 9 stycken med mig. Och det är en härlig blandning av extremt stark kunskap. Men ingen av de här tjejerna kunde ju allting från början. De har ju också börjat någonstans. Including myself. Så visst man vill in på teamet mitt, så skulle jag säga att läs på. Låter som en lärare. Och sen så alltså, visa dig. Som sagt, med sociala medier idag så har vi ju så oändliga möjligheter. Det är ju, du kan ju styra sociala medier till att visa vem du själv är och vem du vill vara. Gå på kurs. Den dagen man känner att jag har ingenting mer att lära, då tycker jag man ska sluta som frisör. Min frisörlärare sa alltid det när vi gick på skolan. Hon sa det, kunskap är aldrig tung att bära. Och den dagen den säcken är full, då byter du bransch.
Mm. Det var bra sagt.
Men lite diffust svar på vem som ska, hur man kommer in i mitt team. Men det är inte så att vi har någon inkvalificerings... vi har liksom inte så här, nu har vi upptag heller. Utan vi ser alltid efter nya personer till vårt team och hur vi ser på dem. Vi har ju säljare runt om i hela Norge som har lite ögonen öppna. Men speciellt sista åren har ju varit sociala medier. Alltså att vi ser vad folk lägger upp, vad de gör. Och inte minst när vi möter folk på kurs, så märker man ju vilken kunskapsnivå de har och inte minst ett intresse. Visst du ska vara med på mitt team, så måste du ha ett intresse för faget och du måste ha en vilja till att dela liksom, sprida glädje och kunskap och inspiration.
Vad inspirerar dig?
allt. Alltså jag satt i under julen nu så gick vi faktiskt i karantän hela familjen för vi var, har varit förkörda allihopa, inte covid. Tack och lov. Men så jag har suttit inomhus väldigt mycket. Det har varit väldigt, väldigt shit. Så en dag så satt jag och tejna hemma. Då insåg jag att jag maler mycket. Jag är väldigt kreativ, inte bara med hår. Och då insåg jag att jag hade blivit väldigt inspirerad av hur juleträ var pyntat. Alltså färgerträ med juleträet i år. Så jag blir inspirerad av allting. Men inte minst, det som inspirerar mig mest är att möta kreativa människor. Och brainstorma samman. Det tror jag skulle vara det som inspirerar mig absolut mest faktiskt.
Mm. Hvis du kunne forandre på noe med frisørbransjen, hva ville du ha forandret på?
Jeg hadde gjort alle frisører 10 cm høyere. Mentalt skulle jeg si.
Ja, ok.
Fysisk kanskje, så man ikke får så vondt i skuldrene. Jeg er veldig lav selv, men jeg ville at alle frisører skulle strekke på ryggen, for vi har et så fantastisk fint yrke, og jag har ju själv varit den personen som har liksom suttit när man har varit i ett sällskap och folk spör, vad jobbar du med och vad jobbar du med? Så sitter en som är läge och en som sitter och är advokat och en som är mäglare. Och så kommer du till frisören så säger den personen, jag är bara frisör, ja. Och nej, du är inte bara frisör, du är frisör. Punktum, utropstecken, sträck på ryggen. Jag vill ta tillbaka yrkesstoltheten. Det är ett väldigt, väldigt bra ett bra yrke vi har. Så jag, i frisörbranschen skulle jag vilja ändra på yrkesstoltheten. Att vi tar tillbaka den makten lite innan.
Jag ser aldrig att jag bara är frisör.
Det är bra. Det är bra. Det är bra.
Ja, det är klappat med skulderna. Jag har 20 cm nu. Var finner lyttarna dig på sociala medier?
På sociala medier så heter jag Hanna_kolorist på Instagram. Sen har jag ju då podcasten som är Färgepodden. Och det är egentligen de kanalerna som ni ser mig mest i. Men så har vi ju också en nettsida med digitala kurs. Och det är Tendens Academy. Så hvis du googlar Tendens Academy så får du upp hela vår digitala akademi. Och där finner du kurser både i färgetekniker, permanent. Vi har också KMS-kurser. Vi har ju KMS under tendenshuset också. Så där får ni se mig. Men då är det ju one-way communication där. Men sen är det bara att ta kontakt via Instagram oftast. Skulle jag säga. Är bäst. Ja.
Tusen tack för att du kom och var gäst, Hanna.
Tack så mycket för att jag fick komma. Det var väldigt trevligt. Jag hoppas att vi ses face to face nästa gång.
Väldigt enig.
Och ge oss gärna stjärnor på iTunes. Så följ oss på Hårpodden på Instagram och Hårpodden på Facebook. Och så vill jag absolut uppföra alla lyssnare att höra på Färgepodden. Gå in och checka ut. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det bra.